här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Och Anna stod då vänd mot kavajen och jag stod vänd halvvägs med, ut mot gången. Så jag får syn på honom som står i butiken på andra sidan marmorgången. Han stirrar på oss. Han ser underlig ut. Precis när jag har noterat det, då rusar han över gången och förbi mig. Och jag försöker slå bort honom, slår honom på armen och skriker, vad fan gör du? Men då var han redan framme hos Anna.
På eftermiddagen den 10 september 2003 knivhuggs Sveriges utrikesminister Anna Lindh på varuhuset NK i centrala Stockholm när hon tillsammans med sin väninna är ute och ska köpa en kavaj. Gärningsmannen springer snabbt därifrån och släpper mordvapnet i en rulltrappa. Ännu en gång har en svensk minister blivit mördad på öppen gata. Attacken på Anna Lindh river upp ett sår från mordet på statsminister Olof Palme, där polisen aldrig fick tag i gärningsmannen. Och polisen känner en stark press att den här gången lyckas få fatt i mördaren. 2 timmar efter attacken har polisen med spaningsledaren och förundersökningsledaren Christer Nilsson i spetsen upprättat en hel organisation för att ringa in gärningsmannen. Statsminister Göran Persson ställer frågan, hur kunde detta hända i vårt demokratiska samhälle? Och allt fler personer börjar undra, hur kan en ledande politiker vars ansikte är känd i stora delar av världen gå runt på stan utan livvaktsskydd?
När de låg där på golvet så ropade vi till expediten, väktaren och jag, att de var tvungna att ringa efter ambulans. Säga att det är Anna Lindh. Sen bad vi att få någonting att stoppa blodet med. Och då öppnade hon en låda och tog fram vita t-shirts.
Jag heter Alexander Karim. Och du lyssnar på Brottet inifrån säsong 2. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv. Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter de drabbade.
Och på denna filmen så finns det en man som går runt mellan olika avdelningar. Han är bland annat klädd i en grå munktröja och i en keps där det står Just Do It, kunde man se så småningom.
Den här episoden, mordet på utrikesminister Anna Lindh.
Ja, egentligen skulle Anna ha varit i Sundsvall och kampanjat den här dagen. Men programmet blev omkastat och hon skulle istället ta en debatt i TV4 på kvällen. Så hon messade mig och frågade om vi inte kunde träffas och gå ut och handla och fika en stund på eftermiddagen innan debatten.
Klockan är strax efter 3 på eftermiddagen den här onsdagen den 10 september 2003. Runt om i landet råder en upptrissad stämning mellan de som är för och de som är emot att Sverige ska gå med i den monetära unionen, EMU, och införa euro. Även Socialdemokraterna som sitter i regeringen är splittrade i frågan. Men utrikesministern, den 46-åriga färgstarka Anna Lindh, kampanjar för euron. De man delar pengar med kan man inte kriga med, är hennes devis. Och hennes ansikte är på valaffischer i varenda gathörn. Det är i slutet av denna valkampanj som hon ringer sin väninna och tidigare presssekreterare Eva Frankell för att få hjälp med att köpa kläder som hon ska använda i TV.
Jag gick upp och hämtade henne på UD vid 3 på eftermiddagen. Och hon hade tagit fram en jättestor väska som var tom som hon menade att hon skulle fylla med alla de kläder vi skulle handla. Och så gick vi iväg, pratade lite om EMU mest. Det här var ju bara några dagar innan folkomröstningen. Och så gick vi genom gallerian Och sen ville jag gå till Sara som var nyöppnat. Men Anna sa att nej, men vi går till NK först för de har alltid något. Och så blev det. Så vi gick över Regeringsgatan, Hamngatan och in på NK vid hörnan där. Och tog rulltrappan upp till damkläder. Och där tog vi ett varv. Vi gick till höger och sen gick vi runt och tittade på alla olika kläder. Och skojade om en del och... Somligt var för dyrt och somligt var för trångt. Och till slut så sa vi, nej, men nu får vi bruka allvar. Hon var tvungen att ha en kavaj. Och några dagar senare skulle hon också delta i en utfrågning, en debatt i SVT. Och de hade krav på hennes, vilka färger hon skulle ha på sig. Och då såg Anna en blå kavaj som hängde nästan längst ut i Filippa K's butik. Och då sa, men den då? Och så gick hon framåt mot den och hon tog ett steg in i butiken och tog tag i ärmen. Och det var en blommig kavaj, det var liksom blått till blått. Så vi stod en stund och pratade om det kanske var för grilligt för att ha i tv.
Minuterna innan Anna Lind och Eva Frankell gör sitt varv på NK fångar varuhusets övervakningskameror en man i 25-årsåldern som vankar oroligt omkring mellan våningarna. Han har mörkt hår ner till axlarna, en grå luvtröja med ärmarna uppdragna och en Nike-keps på huvudet.
Och Anna stod då vänd mot kavajen och jag stod vänd halvvägs med ut mot gången. Så jag får syn på honom som står i butiken på andra sidan marmorgången. Och han stirrar på oss. Han ser underlig ut. Och vad heter det? Precis när jag har noterat det, då rusar han över gången. Och förbi mig. Och jag försöker slå bort honom. Jag slår honom på armen och skriker, vad fan gör du? Men då var han redan framme hos Anna och som jag såg det boxade han henne i magen. Och det gick ju vansinnigt fort så backade han undan igen. Och då föll Anna till golvet och jag trodde först att hon hade slagit sig i en bänk. Men sen såg jag hennes tröja, hon hade en svart tröja på sig som bara blev mörkare och mörkare. Och när jag förstod och såg att det var blod överallt så då kom en väktare fram och sen försökte vi då på något sätt stoppa blödningarna.
Gärningsmannen rör sig snabbt från brottsplatsen. På vägen ut släpper han den blodiga kniven i en rulltrappa. Han går ut ur varuhuset genom utgången som vetter mot Regeringsgatan och rör sig sedan Regeringsgatan fram och går in i det som då hette Salén-gallerian. Där slänger han sin keps i en papperskorg och går in till en frisör och ber om att bli klippt. Frisören säger att han inte har någon tid och gärningsmannen irrar vidare ut ur gallerian och ner mot Dramaten. Där vinkar han in en taxi och hoppar in.
Han såg inte jättefräsch ut. Och han var liksom stum i ansiktet. Han gjorde inga grimaser eller sa någonting eller så. Utan han bara var stum och tyst. Och liksom tryckte Anna in i väggen. Och sen... när hon låg där på golvet så... ropade vi till expediten, väktaren och jag, att de var tvungna att ringa efter ambulans, säga att det är Anna Lind. Sen bad vi att få någonting att stoppa blodet med och då öppnade hon en låda och tog fram vita t-shirts. Och alltså det var ju svårt att göra något för de blödde ju överallt. Då ropade också någon i NKs högtalare efter läkare. Och jag tror att det kom 9 läkare och någon akutsköterska och sånt där. Så de tog ju över allt arbetet i väntan på ambulansen. Och då pratade jag med Anna. Hon bad mig ringa Bosse.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hon ville inte att han skulle komma till Stockholm utan att han skulle åka hem och ta hand om barnen. Och då hittade jag Bosse. Han var hos frisören i Nyköping.
Annas man Bosse Holmberg som hon träffade när hon var SSU-ordförande och han var civilminister i Socialdemokraterna. Tillsammans har de två söner, 9 och 12 år gamla, som väntar på sina föräldrar i huset i Nyköping, där familjen bor. Bosse far hemåt mot barnen när de lagt på luren. Och sen går samtalen i ett till Evas telefon.
Sen ringde alla till mig från regeringskansliet. Alltså min telefon ringde hela tiden. När vi satt i ambulansen. Sirenerna var på och det var poliseskort och det var en helikopter ovanför oss. Och så ringde min telefon hela tiden. Det var så, mina öron nästan skrek av alla ljud. Alltså det var fruktansvärt.
Vid den här tiden ringer också i Christer Nilssons telefon. Han är operativ chef på utredningsenheten på Länskrim i Stockholm. Han har följt med en kollega ut på ett ärende för att hålla ett förhör.
Så att vi var ute och hade hållit förhör och var på väg in till Kungsholmens polisstation när jag fick ett telefonsamtal. Det var Jan-Erik Karlstedt som ringde mig och sa att Anna Lind har blivit knivskuren på NK-varuhuset i Stockholm och kan du ta över spaningsledningen och förundersökningsledningen i detta skedet?
Jan-Erik Karlstedt är även han chef på Länskrims utredningsenhet. Han ber Christer Nilsson att gå upp till ledningscentralen för att få mer information om vad som hänt. Och nu går det undan.
Mitt uppdrag var ju att jag utsåg direkt den från Länskrim som skulle vara platschef på NK. Så att jag började ju organisera hur vi skulle då bedriva den här utredningen. På platsen så fanns redan då personal från Citys krimjour som var. Men jag utsåg en platsledare. En parentes där är att vi fick rätt tidigt höra att alla vittnen hade stängts in i ett rum då för att inte de skulle försvinna på platsen. Och det är ju en fördel att de inte finner på platsen givetvis, men en nackdel att de kan prata tillsammans så man inte får en objektiv eller olika bild på vad som har hänt.
Bara ett par timmar efter att Christer Nilsson har mottagit samtalet om att utrikesminister Anna Lind är knivhuggen har han byggt upp en organisation med personal för att så snabbt som möjligt kunna fånga gärningsmannen.
När det är en sån här allvarlig händelse så spärras stora delar av Stockholm av. Man söker genom tunnelbanor, man söker genom bussar, man tittar i papperskorgar om man kan ha slängt någonting. Och en patrull hittade en keps som låg i en papperskorg i en galleria, Salén-gallerian tror jag det var. Sen hände det efterhand otroligt många olika saker. Vi fick reda på att det fanns en kniv som en av expediterna har tagit hand om i rulltrappan. Och den var vi givetvis väldigt intresserade av att få tag på väldigt fort och att tekniker skulle kunna ta den. Den hade vandrat i flera led mellan olika expediter, men man hade varit så noggrann att man hade lagt denna i silkespapper, i papper. Den blev oförstörd, de spåren som fanns kvar på den, och den fick då teknikerna ta hand om.
Under tiden har ambulans och polis kommit till NK, medan Anna Linds tillstånd blir allt mer kritiskt. Eva följer med in i ambulansen och de kör mot Karolinska sjukhuset i Solna.
De la upp Anna på en bår och sprang in, och sen så stannade vi utanför en hiss. Och då, det var sista gången jag pratade med Anna, då klappade jag henne på foten och vi hade pratat om att göra en resa. Jag sa att vi får väl skjuta på den här resan lite nu då. Och sen kom vi upp till ett akutrum där de började göra ordning Anna för operation, och då kom polisen och hämtade mig för förhör då. Jag förhördes ju i så fruktansvärt många omgångar att jag kan nog inte riktigt skilja på det ena förhöret från det andra, så att säga.
Anna Linds tillstånd är mycket kritiskt. Hon har blivit huggen flera gånger i bröstet och magen.
Hon hade ju förlorat så ohyggligt mycket blod. Hon var knivhuggen i levern. Och det är ju i sig livsfarligt. Och hon förlorade oerhörda mängder blod. Och de gav henne mängder av blodtransfusioner. Och jag vet att det fanns olika specialister. Läkare hade samlats från olika sjukhus i Stockholm. Hade samlats för att tillsammans ta besluten som behövdes.
På sjukhuset samlas Annas familj, vänner och arbetskamraterna från utrikesdepartementet. Det enda som sägs är det mest basala. Är det någon som behöver ett glas vatten? Behöver någon låna en telefon? De är så många så de får sitta på golvet. Annas man Bosse Holmberg kommer efter att Annas syster har tagit hand om sönerna. Eva minns den hemska ovissheten.
Det var så fruktansvärt att sitta och vänta där. Jag var den enda som hade sett Anna. Och jag uppfattade att hon nästan dog på NK. Jag trodde inte hon skulle överleva. För att hon var så fruktansvärt dålig där.
Påse efter påse med blod körs in i operationssalen. Timmarna går och någon gång vid 3-tiden på natten kommer en läkare ut och meddelar att läget ser lite bättre ut för Anna Lind.
Och då åker jag hem, för jag var ju tvungen att byta kläder. För mina kläder var helt förstörda. Och duscha, och medan jag är hemma och gör det så ringer Per Töresson, som är Annas kanslichef, som sitter kvar på Karolinska, och han berättar för mig att Anna är död.
Klockan 05.29 den 11 september 2003 avlider utrikesminister Anna Lind av de svåra skadorna i buken. Utanför Karolinska sjukhuset hovrar journalisterna medan Annas medarbetare gör allt för att dödsbudet inte ska läcka till morgonnyheternas rapporteringar. Det är viktigt att Bosse ska hinna hem till Nyköping och berätta för sönerna att deras mamma dött på sjukhuset, så att de inte behöver höra det första gången från media. Samtidigt samlas regeringen för att klockan 09.00 hålla en presskonferens. Statsminister Göran Persson meddelar vad som har hänt.
Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lind 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Våra tankar går närmast till Annas familj, maken Bo, barnen och andra närstående. Vårt land är känt för sin öppenhet. Känt för att vara demokratiskt, ett demokratiskt samhälle. Den närheten är och ska vara stor mellan folk och folkvalda. Anna Lind var en god företrädare för allt detta. Dådet mot henne skadar också det samhälle vi byggt upp och som vi vill leva i. Det skadar tilliten i samhället. Därför är det viktigt, därför är det så viktigt att detta attentat snabbt klaras upp.
Trycket på att gärningsmannen ska hittas snabbt är påtagligt inom polisen. Efter mordet på Olof Palme 17 år tidigare där gärningsmannen aldrig hittades så känner Christer Nilsson och hans kollegor på utredningsroten att de inte får misslyckas med att hitta mördaren.
Men det fanns väl en viss oro från högsta polisledningen och därför satte man in en tekniker med kamera i spaningsrummet så att vi var... som dokusåpare-människor, utan vi filmades då dygnet runt de första veckan, tror jag det var. För att då man skulle kunna gå tillbaka fall vi gjorde några misstag eller vad vi nu hade uträttat. Jag kände tyngden. Jag kände pressen från många olika håll att vi skulle lyckas i den här utredningen.
Trots att mordet på Anna Lind är ett så kallat spaningsmord där det inte finns någon känd gärningsman och polisen måste jobba förutsättningslöst så har de ändå ett par starka bevis.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I form av kniven och kepsen.
Senare, efter ett antal dagar, så fick vi reda på att det fanns Anna Linds fibrer från hennes mockajacka på kepsen. Där fanns också någon form av DNA. Efter ytterligare några dagar så kom tekniken Peter Nordström, som var utsedd som koordinator tekniker, och då hade börjat undersöka med kniven. Och då frågar han spaningsledningen, ja, hur ska ni bestämma nu? Ska vi söka DNA på kniven eller ska vi söka fingeravtryck? Och vi var väl kände så då lite så här, vilsna, och vi fick visserligen ledning av honom, men kan man inte göra båda då?
Man kom då överens om att söka fingeravtryck där fingrarna borde ha suttit runt kniven och DNA på andra ställen. Snart fick de reda på att det fanns en antydan till fingeravtryck. Men det var för vagt för att man i Sverige skulle kunna undersöka det. Fingeravtrycket skickades därför till Tyskland som hade större kunskap inom området. Men inte heller där kunde man göra någon analys av fingeravtrycken. Däremot hittade man DNA mellan kniven och skaftet. Men inte heller gällande DNA hade Sverige kommit så långt i det tekniska utredningsarbetet.
Däremot så fanns det ett laboratorium i England, i Birmingham, och de fick uppdraget. Vi åkte kurir ner till Birmingham för att lämna den här kniven. Ja, det här var ju det mordvapnet som vi då förstod. Och därför var det otroligt viktigt att man lämnade över den personligt så att det blev undersökt, så att det inte fanns några misstag på vägen. Vi chansar inte att skicka sådana saker med post.
Polisen är nu alltså i färd med att säkra DNA som de skulle kunna jämföra misstänkta gärningsmän med. En annan viktig sak som Christer Nilsson snabbt ser till att säkra är de olika övervakningskameror där gärningsmannen skulle kunna ha fångats. Han driver in filmer från NK, från olika privatpersoner, från bussar och tunnelbanor.
Och anledningen till att vi är så bråttom att säkra dem för att vissa kameror, vissa filmer spelas över på en gång och vissa sparas bara kort tid. Senare visar det sig att de kameror vi tog in från tunnelbanor och bussar var en otrolig massa mängder film att gå igenom.
Och det är också via en film från NK som det kommer upp spår på en man som kommer att kallas 35-åringen.
Och på denna filmen så finns det en man som går runt mellan olika avdelningar. Han är bland annat klädd i en grå munktröja och i en keps där det står Just Do It, kunde man se så småningom. Från den här filmen så spårade vi mera filmer och upptäckte en annan film där också gärningsmannen, vi hittade den tänkta gärningsmannen på. Detta skickades ut till olika poliser i Sverige och på något sätt så läckte bilden ut till media. Och när bilden läckte ut till media så kom det otroligt massa tips till polisen. Bland annat angår det en som kallas 35-åringen att flera personer som hade träffat 35-åringen sagt att det måste vara han som är med på bilden.
När även anhöriga till 35-åringen ringde in och kände igen honom från filmerna tog åklagaren beslut att han var anhållen i sin frånvaro. Det har nu gått 6 dagar sedan mordet på Anna Lind. Och polisen har samtidigt med 35-åringen span på flera olika män som de har fått tips om. 35-åringen var känd i andra brottssammanhang för att ha begått ett antal olika brott. Och det man också visste om honom var att han var förtjust i fotboll och var Djurgårdssupporter.
Och vi fick tips kan vi säga att han var på en restaurang i Solna när det var ett fotbollsderby mellan AIK och Djurgården, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Vi hade spaningspersonal där och spaningspersonalen kunde gripa honom på en restaurang och han greps och infördes till häktet på Kronoberg. 35-åringen gjorde vi en gedigen utredning kring och han blev häktad på skäligen misstanken, den lägre misstanken, och man fick en vecka på sig för utredningsåtgärder.
Parallellt med utredningen pågår en landssorg. Och det börjar också dyka upp frågor om hur detta kunde hända. Eva Frankell, Anna Linds väninna och tidigare presssekreterare, liksom många rättsliga experter, undrar varför Sveriges utrikesminister inte hade livvakt mitt under en valkampanj som var ganska hetsig och där det inte gick så bra för ja-sidan som regeringen Persson stod för. Och man bytte ut Göran Persson mot Anna Lind i flera debatter för man trodde att hon bättre skulle kunna saluföra EMU-frågan. Man satte upp flera affischer på henne och färre på Göran Persson.
Det gjorde att det blev ju ett extremt fokus på Anna. Det är ju alltid säkerhetspolisen som gör bedömningen om ministrarna ska ha livvakt. Och Anna hade det ganska ofta. Men de gjorde väl bedömningen att jaha, här ska hon ut och handla kläder med en väninna. Ja, nej, men det är ju lite privat, det struntar vi. Så de lät ju henne gå ut ensam. Det är klart att en livvakt hade sannolikt både sett honom tidigare och kunnat hantera honom. Jag var ju liksom, jag är ju ganska liten och Mikhailovic var ju ganska lång, så att jag klarade inte av att slå bort honom. Men en livvakt hade säkert klarat det. Han hade ju också haft vapen och förmågor att hantera det. Så det är klart att då hade han säkert levt. Det är märkligt att vi förlorade både en statsminister och en sannolikt blivande statsminister i triviala mord ute på gatan.
Mihailo Mihailovic är ett namn som ännu inte existerar i förundersökningen. Men av alla de tips som strömmar in till polisen efter att filmen från NK har läckt ut i media så återkommer en person som kallas Micke. En man i 25-årsåldern med någon form av psykiska problem som bor i Huddinge och har jugoslaviskt ursprung. Och den 15 september kommer ett tips från Mihailovics mamma som känner igen sonen på övervakningsfilmerna. Mihailovic har sedan dagen för mordet parkerat sig hemma hos ett par kompisar där han låtit sig bli klippt och där han visar en allt större oro och ett allt större intresse för nyheterna där det rapporteras om Anna Lindh-mordet. En av de båda kompisarna hör nu av sig till polisen.
Vi fick tips av en person att jag har haft en man som heter Mikael boende hemma hos mig och han ville bli klippt och han liknar bilden på NK-varuhuset och han är väldigt orolig. Han blev då identifierad som Mihailovic.
Polisen gör en kartläggning av honom och får veta när familjen kom till Sverige att han är född 1978. Han har varit i polisens register misstänkt för brott tidigare. Han bor i Huddinge och att han haft regelbundna kontakter med psykiatrin. Spaningsledaren Christer Nilsson hade tillsammans med en kollega tidigare jobbat i Södertörns polisdistrikt. Och där hade de fått kännedom om att det fanns ett så kallat PKU-register på Karolinska sjukhuset i Huddinge. I forskningssyfte och för att diagnostisera ett antal medfödda sjukdomar hade man tagit blodprov på alla barn födda i Sverige 1975 eller senare.
Och eftersom vi kände till detta så kom vi förslaget upp att vi måste jämföra PKU-registret med den DNA-spårning vi har. Och då ville vi söka blod i från och använda som DNA på Mihailovic för att jämföra med det DNA vi hade.
De ville alltså se om DNA från kniven och kepsen matchade Mihailovics DNA i blodprovet från Huddinge sjukhus. De höll också span på Mihailovic för att se om han slängde några fimpar eller drack ur några glas som de kunde ta DNA ifrån. Men detta hade inte lyckats.
När vi fick reda på att han hade bott hos sin kamrat så fanns det då att han hade druckit ur något förpackning och att han hade blivit klippt där. Det materialet säkrade vi.
Fler och fler bitar börjar falla på plats. Christer Nilsson får ett godkännande av åklagaren att ta Mihailovics blodprov från PKU-registret i beslag. De har DNA från Mihailovics hår och saliv och de väntar på att få en identitet på DNA på kniven som skickats till laboratoriet i Birmingham.
Vi har kontakt med Birmingham, med laboratoriet. Vi får reda på att de har tagit fram ett DNA som de kan fastställa en identitet på. När vi tar det här blodprovet så jämförs ju då med det här DNA-provet. Och då gör man ju då på NFC heter det idag, då heter det SKL.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Statens kriminaltekniska laboratorium heter det då. När jag befanns mig då i spaningsledningsrummet och då ringer koordinatorn Peter Nordström till mig och han har då haft kontakt med NFC. Det var fullt sål i rummet, i spaningsledningsrummet när Peter Nordström ringer och jag svarar och han säger att det är träff. Jag knäppte med händer eller med fingrarna då att alla skulle vara tyst i rummet och de har skojat med lite med mig sen efteråt för jag sa det, säg det igen, 3 gånger tror jag sa det. Och sen så sa jag att jag vill ha det på papper. På den tiden faxade man. Faxa, jag vill ha det på papper. Och det blev alldeles tyst i rummet och sen blev det ju en väldigt fart på alla.
Under den här tiden har polisen dygnet runt spaning på Mihajlovic och insatsstyrkan är beredd att gripa honom om tillräckligt många bevis kan säkras. Det har nu gått 2 veckor sedan Anna Lind mördades på NK.
Peter Nordström ringde igen lite senare och sa, nu är det träff på kepsen också. Så att nu kände vi oss helt hemma. Så att åklagarna beslutade, nu skulle han gripas, misstänkte gärningsmannen. Och mamman och pappan och hans syster skulle också hämtas in till förhör. Man gick in i lägenheten och Mishailo sa att han var Tom Cruise hela tiden. Jag är Tom Cruise. Någon person var naken i lägenheten och Mishailo greps och de andra infördes för att hålla förhör. Hela familjen var i någon form av misär och att det är fanns psykisk ohälsa i familjen.
Den 35-åriga Djurgårdssupporten som polisen gripit först var alltså fel person och släpptes nu ur häktet. Anna Linds väninna Eva Frankell lever under den här perioden i någon form av ingenmansland där hon svårt traumatiserad efter mordet tvingas gå till jobbet som presssekreterare på Socialdepartementet men samtidigt inte kan jobba som vanligt eftersom hon är del i en förundersökning.
Det blev lite konstigt. Jag hade livvaktsskydd men de hade ju inte så oändliga resurser. Så jag var tvungen att vara på jobbet på dagarna för där satt jag liksom innanför ett skalskydd. Så jag satt på jobbet och gjorde inte så mycket. Men så småningom så blev det ohållbart så att då tog jag tjänstledigt med full lön och satt hemma.
Den 26 september 2003 häktas 24-åriga Mihajlo Mihajlovic av den nationella insatsstyrkan på sannolika skäl misstänkt för mord. Tingsrätten beslutar också att han ska genomgå en så kallad paragraf 7-utredning för att fastställa om han lider av psykisk störning. I förhör berättar Mihajlovic att han mått väldigt dåligt dagarna runt mordet, ätit stora mängder lugnande mediciner och sovit illa. Röster i hans huvud har sagt till honom att ta med sig kniven när han åker in till stan eftersom någon kan göra honom illa. Rösterna säger också åt honom att angripa Anna Lind. I förhör nekar Mihajlovic till brott gång på gång ända fram till den 6 januari 2004 då han erkänner för sin advokat. Vid rättegången i Stockholms tingsrätt senare samma månad fastställs att Mihajlo Mihajlovic är skyldig till mordet på Anna Lind och en rättspsykiatrisk undersökning dras igång för att avgöra om han ska dömas till fängelse eller psykiatrisk vård. När Eva Frankell möter Mihajlovic i rättssalen är det första gången hon ser honom sedan morddagen.
Och sen blev jag inkallad för att vittna. Och det var ju första gången jag såg Mihajlovic sen NK då. Och jag kände bara någon slags iskyla. Det var ingenting. Jag tyckte han blev väldigt fet. Jag tänkte att han måste gå på väldigt mycket mediciner för att hinna bli så fet på så kort tid.
Och för Eva Frankell är det avgörande att han blir dömd till ett långt fängelsestraff. Den 9 mars är den rättspsykiatriska undersökningen klar och Mihajlovic bedöms vara så psykiskt frisk att han kan hållas ansvarig för sina handlingar och därmed dömas till fängelset. Rättegången återupptas och den 23 mars 2004 döms Mihajlo Mihajlovic till livstidsfängelse av en enig tingsrätt. Men Mihajlovic överklagar domen till Svea hovrätt som den 8 juli dömer honom till rättspsykiatrisk vård. Det här är ett dråpslag för dem som vill att han ska sitta på livstid. Domen blir överklagad till högsta domstol. Nu har Eva Frankell sin sista chans att göra allt hon kan för att Mihajlovic ska dömas till fängelse. Hon förbereder sitt vittnesmål minutiöst för att visa att mördaren var vid sina sinnesfulla bruk när han utförde dådet.
Och då ansträngde jag mig så fruktansvärt mycket. Jag var på NK och räknade hur många steg det var han sprang innan han kom fram till oss. För att visa att nej, det var inte så att han bara högg, utan han målmedvetet han tänkte en massa medan han sprang fram till Anna. Det var 9 meter. Och det var jag så otroligt mån om att få fram i alla sammanhang att han reflekterade.
Den 2 december, nästan 9 månader efter mordet på utrikesminister Anna Lindh, döms slutligen Mihajlo Mihajlovic till livstidsfängelse i högsta domstolen. Anna Lindhs väninna Eva Frankell kan nu andas ut. Men trots att det idag gått snart 20 år sedan attacken på NK, där hon blev vittne på nära håll till mordet på sin vän, så ligger händelsen alltid kvar under huden.
Jag låter ingen komma nära min högra sida. Jag sätter mig aldrig så på en buss till exempel. Eller jag aktar mig om någon kommer för nära mig. Jag reagerar starkt på allting som kommer fort från höger fortfarande. Jag vred ju sönder mitt ben. Och det har jag fortfarande ont i. Så det påminner mig också rätt ofta om det hela. Lårmuskeln gick av. Jag svängde runt på benet. Jag bet av mina framtänder. Men jag märkte det inte förrän dagen efter. När jag inte kunde stå på benet och när jag började kolla liksom i munnen. Så jag har fått nya tänder av regeringskansliet.
Hon, liksom många andra, har funderat mycket över vad som skulle ha hänt politiskt om Anna Lindh hade fått leva. Många hade lyft hennes namn som en ny partiledarkandidat för Socialdemokraterna efter Göran Persson. Och kanske att man inte hade förlorat makten till sina politiska motståndare Moderaterna och Fredrik Reinfeldt några år senare.
Jag tror så här. Göran Persson, det vet jag, att han hade velat avgå 2004. Året efter Annas död. Men när Anna var borta så försvann, det har han själv beskrivit väldigt bra. Då var ingen tillräckligt stor att ta över. Det fanns ingen riktig efterträdare. Så Göran satt kvar till 2006. Då var han ganska sliten. Och hade väl tappat lusten lite grann för politiken. Så det är inte så konstigt att inte han orkade vinna över Reinfeldt. Och då är den stora frågan. Hur hade det sett ut om Anna hade kommit som ny partiledare och varit ny? Och hon var ju väldigt populär. Hade hon kunnat behålla makten? Det vet man ju inte. Men hon hade i varje fall kvaliteterna för att kunna fortsätta. Hon var en modig politiker. Hon var satte tydliga mål som gjorde att hon var lätt att förstå och lätt att tycka om. Hon var tydlig.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent var Åsa Karlsson. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.